Vad du nu kommer att få höra är en riktig terapisession utan manus. Men för att skydda personerna som deltar har deras namn bytts ut. Även platser och yrken har till viss del ändrats. Men deras röster och historier är verkliga.
När du går in i det där, innan du stänger av som du säger.
Ja.
Känner du dig, har du masken på då eller är den av? Visar du vem du är då på riktigt?
Jo, men jag försöker ju såklart att vara attraktiv och tilltalande och charmig och underhållande.
Ja, du charmar.
Ja, såklart. Mm. Alltså det, och jag försöker vara den personen som de vill ha.
Du blir pleaser lite.
Ja.
Du har ju den här lite kameleont-talangen. Ja. Men hur känner du då när det misslyckas? Du gör ju allt det här. Du är charmig och rolig.
Just det. Och du
gör allt för att de ska... Du räknar ut vad de vill ha för kille.
Ja, ja.
Och så vill de ändå inte ha det. Vad tänker du då?
Mm.
Jag heter Daniela Gordon och jag har arbetat som terapeut i över 40 år. Och i den här podcasten kommer jag att träffa singlar och par som på olika sätt inte har den kärleksrelation de önskar. Och att så många av oss inte har den kärleken vi längtar efter i vårt liv beror på att vi inte är den person som vi behöver vara för att attrahera och upprätthålla den kärleken. Det betyder att vi behöver gå inåt och komma i kontakt med vår sårbarhet. För i en kärleksrelation är det just förmågan att vara sårbar, att kunna uttrycka sina behov, att kunna lyssna och ta emot kärlek som är avgörande.
Du, hur har du det med kärleken?
den är väl inte tillräckligt närvarande i mitt liv.
Du lyssnar på Kärlek på allvar och idag träffar jag Claes. Han är 36 år och har haft en trygg uppväxt i en mindre småstad i Sverige. Men Claes har aldrig upplevt kärlek på allvar i en kärleksrelation. Och jag ska försöka förstå vad det är som har hindrat honom från att uppleva det.
Jag träffar kvinnor då och då.
Mm.
Har lite lösa förbindelser. Men jag upplever inte riktigt att jag har kärlek i mitt liv. Inte från en... ska man säga, partner då, ingen romantisk kärlek.
Nej. Längtar du efter det? Vill du ha det?
Ja, det gör jag.
Mm. Längtar du efter kärlek på allvar?
Ja, faktiskt. Och att uppleva liksom besvarad. Alltså att man delar en kärlek. Jag har inte riktigt upplevt det i mitt liv.
Aldrig?
Nej, jag har varit väldigt kär i personer som inte har varit kära i mig och så vice versa. Och så när någon har fastnat för mig och så har jag försökt att inbilla mig att jag... Men det har aldrig varit ett möte, ett jämlikt möte på det sättet.
Mm.
Tror jag inte.
Mm. Nej, det känner man ju.
Ja, det känner, ja, antar
det. Det är tveklöst.
Ja,
så du känner nog rätt, Claes.
Jag litar på det.
Gör du.
Ja.
Det är inte ett antagande. Nej. När det är ett riktigt möte så känner man det.
Just det
är otvetydigt.
Men jag tror att de gångerna jag har varit kär så har det varit mer av en besatthet. Att på något sätt att jag har liksom gått igång på en känsla och att en vilja. Att liksom, och då blir det att man vill liksom... äga och konsumera den här personen ganska mycket. Alltså att jag blir så otroligt fäst vid henne då. Det blir inte riktigt en sån, vad ska man säga, generös, avslappnad kärlek.
Blir du lite klängig?
Ja, och det blir jag nog. Alltså sådär. Men jag har ju upplevt oftast mer som en psykos. Liksom, den här.
Oj!
Det är starka ord.
Det är allvarligt.
Professionell. Eller inom området. Jag slänger med sådana ord utan att veta vad det betyder. Men lite att jag... Nämligen att jag blir så starkt påverkad de gånger det har hänt. Och liksom och tappa lite konceptet på något sätt. På att jag...
Tappar du bort henne? Att du blir så upptagen av dina egna känslor så att du kanske inte riktigt ser
kanske
henne?
Så kan det vara. Ja, så kan det vara. Och så. Men jag är också väldigt anpassningsbar. Så att jag, liksom, jag gör allt för att liksom passa in i den personens liv. Då, liksom hur hon vill att en man ska vara och så.
Ja, så du går in i behagaren?
Ja.
Du vill vara pleaser.
Ja,
men först, vad är det som händer då i de här situationerna när du blir så här besatt? Hur reagerar kvinnan då?
Jag tror att hon är ganska smickrad just i, liksom, i en uppvaktande fas. Mm. Så att, liksom, att jag är väldigt... intresserad och så. Men sen kan vissa har nog varit lite att de vill hålla distans med. Alltså att jag blir lite för på då.
Och hur lång tid tar det innan det här inträffar?
Ja, men kanske efter ett halvår då eller något sånt där. För jag tror också att det som är gemensamt för den här, det blir liksom lite mer röd tråd av den här typen av kvinnor som jag har fallit för, som är att de är ganska ouppnåliga och lite, ja, men lite svårfångade, så att det finns någon moment av jakt och liksom att man ska erövra ett mål, så att säga.
Det går igång på det?
Ja, jag tror att det är någonting att jag liksom siktar uppåt. Jag tänker att ja, de har någonting bra, liksom. Det finns någon hemlighet där som de är liksom så flärdfulla kanske då, eller mystiska på något sätt. Det känns spännande och äventyrliga. Så, och då har jag liksom, men så har det också lett till att de är väldigt, att de tycker att jag är då trivial till slut på något sätt. Att jag, alltså, jag är inte lika spännande kanske då. Att de har någon, de har inte mig som ideal. Sen har jag ju, alltså, inte bara varit så. Nu lät det som att det bara var så. Men det är
ett mönster. Vi är intresserade av mönster.
Jag förstår det. Och det är för de gångerna det har verkligen
hur många gånger har
till.
Det här inträffat?
Ja, men... kanske en 3-4 gånger som det har varit sån stark förälskelse. Och då har det alltid varit såna lite farliga, äventyrliga tjejer.
Mm, det är ett mönster.
Ja.
Och hur lång är den längsta relation du har haft?
Den är 1,5 år. Så. Ja, och det var med då en lite tryggare person. Som inte, när jag försökte avvika från mönstret. Men insåg då efter ett år kanske att jag inte var kär i henne.
Okej. Okay. Hade du den relationen mittemellan de här extravaganta kvinnor?
Ja, det var väl efter en tid av några extravaganta och sen så, ja, men sen har det varit, jag har även återgått till mönstret efteråt
efter den. Mm. Vad hände i den här relationen som varade 1,5 år? Bodde ni ihop? Berätta, hur var den då?
Den kändes ju mer, alltså det var inte som att hon var motsatsen till mönstret, för hon var ganska också, jag gillar ju på något sätt, jag dras ju till när det är lite instabilt, så att säga. När det är lite, det kan vara lite...
Instabilt?
Ja, alltså när det är lite skakigt, det finns mycket variation, det är inte helt, allting är inte helt liksom inramat och tryggt. Jag är väl lite, jag skyr trygghet lite grann. Även
jag
om
tror jag... det beror på?
Nej, jag vet faktiskt inte riktigt. Jag hade ganska trygg uppväxt och så, tycker jag väl ändå, i kärnfamilj och sådär. Så att jag vet inte, det, min egna analys har väl varit att jag söker något annat då. Att jag söker spänning och lite någonting som går ifrån det, så att säga. Men den här tjejen, så tyckte jag då hade lite både och då. Att hon hade, för hon hade två barn. Så hon hade ju en slags stabil situation. Alltså det fanns ju en inramning som begränsade mig lite grann. Att man inte kunde liksom fladdra iväg med mina tidigare romanser och sådär. Så har det alltid varit tal om att man ska flytta till någon annan del av världen eller någonting sånt där. Och man ska leva ett spännande liv någonstans. Att det har alltid funnits ett äventyr med i paketet, så att säga. Mm-hmm.
det är så ni spånar om det?
Ja, precis. Okay. Att man fantiserar mycket.
Vem triggar igång de tankarna? Är det du eller kvinnan?
Ja, det har oftast varit att kvinnan har haft någon tydlig plan lite så där, om någon vision. Och då har jag hakat på det. Liksom, för att jag går igång på den känslan också. Men jag är också väldigt lätt att falla in i hennes fantasier, drömmar.
Mm. Och det har aldrig blivit något utan det blir det så.
Ja, nej, det har väl aldrig blivit något riktigt. Det har väl blivit några liksom halvmesyrer och sådär. Men det har ju aldrig lyckats riktigt. Det har ju kraschat innan.
Ja,
innan de drömmarna har verkställts. Mm. Så att säga.
Så vad tror du själv det här beror på, det här mönstret du pratar om? Att du vill ha de här flashiga kvinnorna.
Ja.
Och sen blir du nidig och lite klängig och fun på, ja, som du har beskrivit det, och så kraschar det. Vad är det som sätter igång det här, tänker du?
Ja, alltså, jag, nej men jag, alltså, det är väl någon överlag, jag har en bild av att jag skulle vilja ha ett mera romantiskt liv då kanske. Och att jag är lite rädd för en grå vardag och sådär.
Hur är ditt liv som singel? Är det romantiskt eller är det grått?
Det är väl både och, men det är ganska, jag har ingen fast vardagsrutin. Jag är frilansare, jag har ett flexibelt jobb och jag jobbar i kulturbranschen som jag då också har ganska liksom, det är mycket kreativitet och liksom spännande människor och så att, och jag har liksom ingen riktigt fast bostad, utan jag bor lite, flyttar ofta och...
Bor du i andra hand?
Ja, just nu bor jag på Söder i andra hand. Och...
Men du bor själv?
Ja. Mm. Och sådär. Och jag
vill du inte ha en fast bostad?
Men gärna tillsammans med någon. För mig, jag har svårt att skapa ett hem på egen hand. Jag får ingen hemkänsla riktigt.
Känner du dig rastlös?
Ja, mycket.
Är du ofta rastlös?
Ja, det är. Mm. Jag blir snabbt rastlös och uttråkad och... Mm. Behov av variation och så. Mm. Ska hända saker.
Mm.
Och det tror jag spelar in då också i att jag har svårt att sitta still kanske i en relation. Och signalerar väl kanske att jag är hela tiden på väg någonstans. Och har den här rastlösheten.
Mm. Så du är på väg?
Ja, det skulle jag säga. Mm. Och det är väldigt viktigt för mig att vara... För då känner jag någon slags hopp i livet om framtiden.
Hoppet ligger där i framtiden.
Ja, om jag är på väg någonstans. Mm. Att det är någonting på gång. Sådär. För om jag skulle få ett fast jobb, man går till samma ställe varje dag och jag har ett fast hem.
Mm.
Då skulle jag nog inte känna, eller då är min bild av det att man inte är på väg. Utan då stannar man upp.
Mm.
Ja, och det...
Läskigt.
Ja, det är eller? Jag är rädd för. Jo, det får man säga. Det vill jag inte, helt enkelt.
Mm.
Jag tänker ofta om jag när jag blir gammal, att jag gärna vill se tillbaka på ett liv som där det har hänt väldigt mycket. Att man har rest och det har varit olika, och det har varit något, ja, lite extraordinära inslag.
Mm. Men det låter lite som att min fråga är snarare när du säger så här, ja, jag bryr mig inte om att fixa eller skaffa en egen riktig lägenhet förrän jag har träffat kvinnan. Har du lite den där känslan att du också är på väg till den där relationen där det riktiga livet ska börja?
Ja, så är det nog, ja.
Claes säger alltså att han väntar på att det riktiga livet ska börja. Samtidigt som jag inte kan låta bli att tänka att han missar att livet pågår för fullt mitt framför näsan på honom. Ett misstag många gör som singlar är att de bara går och väntar på att livet ska börja på riktigt när de väl har träffat någon. Istället för att skapa ett fint och stimulerande liv åt sig själv är det lätt att tänka att någon annan ska kliva in och liksom fixa till det. Men det funkar tyvärr inte så. Utan när en människa börjar ta ansvar för sitt eget välmående brukar det ena ge det andra. Tillbaka till Claes och de kvinnor han oftast dras till och blir förälskad i, så har de förutom sina spännande och fascinerande sidor. Även ofta en andra svårare sida som löper parallellt.
Att de är lite självupptagna och tänker mest på sig, alltså de tänker mest på sig själva och kanske har lite problem med sig själva. Att de kommer, alltså det finns något, ett mörker i, bakom den här lite äventyrliga exteriören. Och då har det oftast det liksom framträtt efter ett tag och ställer till med mycket problem. Att,
dras du till mörkret?
Ja, det gör jag väl lite. Jag tänker väl, har väl tänkt att det är liksom, eftersom jag kommer från en väldigt själv en ganska oproblematisk bakgrund och så. Och så tyckte jag väl att det var lite tråkigt liksom, när allting var så tillrättalagt och vardagsmässigt.
Det är det du har vuxit upp i.
Ja, exakt.
Ja, berätta lite om din uppväxt.
Nej, men det var väl ganska vanlig Svensson. Så med vi var ett syskon, stora syskon. Och,
har du två?
Ett. Ja,
en
storebror.
Ja.
Och,
hur mycket äldre än det är han?
6 år.
Okej.
Okay. Och mamma och pappa då, som är tillsammans fortfarande. Och,
vad hade de för relation?
Kärleksfull skulle jag säga. Och stabil också.
Mm. Mm.
Så det var lycklig, får jag säga. Även, men sen kanske jag inte ville ha den, alltså, typen av... Att jag tyckte att den var kanske... kändes tråkig också.
Vad var det som var tråkigt?
Nej, men att bo hela livet i samma hem, i en småstad, ha i princip samma jobb och uppfostra en familj och sådär och umgås med samma personer. Att det kändes ostimulerande för mig. Det var ju liksom samma sak varje dag, kändes det lite som. För mig, när jag växte upp, så kändes det otillräckligt. Jag ville ha något mer.
Ja, vad längtade du efter när du var barn?
Ja, men jag längtade efter så konst och kultur och glamour på något sätt. Sådär. Musik var väldigt viktigt för mig. Och det fick ju mig att liksom drömma om ett sånt lite mer ett hedonistiskt liv liksom, i New York. Eller något, alltså.
Hedonistiskt? Mm.
Ja.
Har du levt hedonistiskt?
Ja, men det tror jag till viss del att jag har gjort faktiskt. Att det har varit just såna här njutningar har varit en stor del av att liksom att man
vilka slags njutningar?
Nej, men att vara en livsnjutare överlag, att ta vara på ögonblick, att jag kan bli väldigt uppsluken av kulturella upplevelser, av en så. Film eller av en teaterföreställning eller av musik och sådär. Men jag har också tillbringat många år i utelivet, på krogen och druckit vin och varit med vänner och älskat det stimmet väldigt mycket. För det, av någon anledning så har jag känt att då där tar jag, där liksom, där lever jag livet till det yttersta.
Mm.
Att det liksom, att jag inte sitter hemma och låter det passera, utan att jag är ute och deltar. Det har varit väldigt viktigt för mig, för att jag har varit rädd att missa livet.
Fear of missing out.
Ja, just det. Ja.
Mm. Hur har det varit med sexuella upplevelser? Är det någonting du också har
eller hur?
Varit intresserad av att utforska, eller?
Ja, jo, det är verkligen. Mm. Inte så jättepromiskuös kanske, men jag har ju, det har ju också blivit att mina relationer är mest sexuella relationer. Alltså att jag fattar tycke för kvinnor, blir attraherad och det sker någon slags...
Det går på attraktionen.
Ja, väldigt mycket.
Den är väldigt viktig.
Ja. Mm. Oh, ja.
Älskar du fortfarande det här livet då, det här intensiva...
Det gör jag.
...kultur och utelivet. Hur tänker du att du ska få ihop det med en riktig relation? Vill du ha barn?
Ja.
Mm.
Och
du är 37 år nu, så hur tänker du att
36
du ska få...
är viktigt.
36, ja.
Nej, det är ju såklart. Och det är väl det som jag går och begrundar mycket. Alltså att jag vill ju ändå ha någon slags familjeliv. En, som du säger, en stabil relation, en kvinna som stannar kvar. Och barn gärna. Samtidigt som att jag inte vill förlora äventyret.
Mm.
Och jag vet inte hur man möter. Men jag tänker att man hittar en likasinnad så...
Det jag tänker när Claes sitter och berättar om sitt liv för mig är att han vill ha en kvinna som stannar kvar hos honom. Men hans erfarenhet hittills är att de inte stannar kvar. I alla fall inte de han vill ha. De släpper honom. Men något som Claes kanske inte tänker på är att han inte heller stannar kvar i sig själv. Han säger att han hela tiden är på väg, att han hela tiden är rastlös. Och han vill ständigt ha nya upplevelser. Är det att stanna kvar? Frågar jag honom.
Nej.
Nej.
Det är ju...
Du har inte tänkt på det, eller hur?
Nej, jag har tänkt på det några gånger när det har varit motsatt situation. Det är ju också många kvinnor som fattar tycke för mig och vill stanna kvar. Och då har ju jag rört
då,
på mig.
Då vill du gå.
Ja, mm. Så har det ju varit.
Ja, men så förstår du vad jag menar? Att alltså det inre attraherar det yttre. Det är det handlar om. Alltså så som du förhåller dig till dig själv och till din omvärld. Det är precis det du attraherar. Jag ska förklara.
Mm.
Om du till exempel hela tiden går omkring med ett hungrigt hjärta. Och tänker att jag får aldrig det jag verkligen vill ha. Då attraherar du mer av det. Det är precis det du attraherar.
Just det.
Ja. Om du har en inre längtan av att hela tiden vara på väg. Det ska hela tiden vara spännande. Jag vill inte stanna upp. Jag går hela tiden mot framtiden. Mot det som ska komma sen och ska hända sen.
Mm.
Då är det precis det du attraherar.
Mm.
Och de kvinnorna då, du får precis det gensvaret utifrån.
Ja, just det.
Så medan du går och tänker på, vad är det som händer? Varför kan jag aldrig attrahera en kvinna som både är spännande och så stannar kvar? Då tänker jag, det är klart du inte gör. För du stannar ju inte kvar i dig själv. Du bottnar inte i dig själv, i ditt förhållande till det som har att göra med den här närheten.
Mm.
Och den commitmenten som krävs för att du ska hitta den här kvinnan. Och du flyttar runt i olika lägenheter och vet vad hemmet står för? Det står för jaget.
Mm.
Hemmet är jaget. Jag förankrar mig. Det gör du inte.
Nej, just det.
Och du längtar efter det här. Men det är som att det ska komma utifrån och rädda dig. Det ska komma den här fantastiska kvinnan som har alla de här egenskaperna. Spännande, oförutsägbar, inte vardaglig. Men samtidigt så ska hon ska få dig att sätta ner pålarna, eller hur?
Mm, mm.
Att du ska känna, åh, här är jag trygg, här är jag älskad.
Mm.
Nu ska vi bygga bo tillsammans.
Mm. Mm.
Du letar efter det där ute.
Varför kan inte det hända?
Du vill bli räddad, ja. Det är inte så det går till,
nej,
tyvärr.
Nej.
Utan vad det handlar om är att det här som du vill ha behöver du förankra i dig själv.
Mm.
Förstår du?
Just det.
Ja. Så att den här spännande delen, den har du. Du tycker om kultur och spänning. Alltså, det är viktigt att titta på vilket av det här spännande behöver jag verkligen i mitt liv? Kan jag få ihop de här två världarna?
Mm.
Kan jag få ihop inspirationen, det spännande livet med tryggheten och tillhörigheten? För min fråga är, vill du ha det? Vill du ha tillhörighet och trygghet?
Det vill jag verkligen. Ja, jag märker att jag mår väldigt bra när jag upplever tillhörighet. Och det är även i gruppgemenskap med vänner eller en arbetsplats eller någonting.
Berätta för mig om en sån upplevelse. När känner du tillhörighet?
Ja, men jag känner ju ganska sällan, eftersom jag har valt ett liv där jag bor själv. Jag arbetar själv. Och jag har ingen relation så. Men jag känner den ju med vänner till exempel. Om man...
Har du riktigt nära vänner?
Ja, det tycker jag.
Som har funnits med i en lång tid?
Mm.
Mm.
Och det kan ju vara att man går ut och äter middag tillsammans. Att man har, framförallt om man har en sån rutin. Även om jag då skyr rutiner så kan jag verkligen tycka om den känslan av tillhörighet. Att man ses en gång i månaden och har någon slags en sån gruppgemenskap.
Mm. Jag tänker så här, när du pratar om dina vänner och sådär. Känner du att du verkligen är intim med dem innerlig? Berättar du om ditt innersta för dem?
Ja, jag gör det. Men jag har nog ett sätt att berätta. Alltså lite som en skådespelare. Att jag öppnar upp mig och pratar om mitt inre. Men det finns ett skydd där.
Det blir en slags underhållning ändå.
Ja, det blir det. Verkligen.
Men... Vad är det för skydd?
Ja, men jag tror att jag liksom, det är något skal ändå. Alltså det finns ett visst mått av performance, av en liksom prestation när jag ska tala om mig själv och mina problem eller mina känslor. Och det, jag är nog inte, jag har nog svårt för att vara svag på riktigt och att vara hudlös inför.
Är det det du skyddar, din hudlöshet?
Ja. Alltså,
din du kallar det svaghet. Jag kallar det sårbarhet.
Sårbar.
Det är något helt annat.
Ja, visst. Ja,
men det är inte svagt.
Du
skyddar. Ja.
Sårbar. Jag menar, jag gråter väldigt sällan. Till exempel. Jag vet inte, det kanske man inte behöver göra. Men det känns som en manifestation av sårbarhet.
Mm.
Och jag tror att jag inte är riktigt där. Är nog inte sårbar inför mina vänner. Faktiskt. Jag tror att jag kan prata om mig själv och att saker och ting inte går så bra i livet. Men samtidigt så vill jag alltid också ge sken av att det kommer ordna sig. Att det är inte någon
fara. Jag klarar det här.
Det klarar och det är liksom inget man behöver oroa sig över. Utan det är som det är och så. Utan det,
kan du be om hjälp?
Nej, det är svårt för. Tror jag faktiskt. Jag blev utelåst för något år sedan. Jag tror det var november eller någonting. Det var en kall månad i alla fall. Och klockan var 12 vid midnatt ungefär. Och jag klarade inte av att ringa någon och fråga om jag kunde få komma hem till någon. För jag ville inte störa någon. För jag tänkte att det var en vardag. Jag tänkte att folk hade gått och lagt sig och så. Så att jag, i det yttersta försökte jag att först komma på något sätt att komma in i huset. Till lägenheten. Och när jag insåg att det inte gick så sprang jag runt på stan till varenda hotell. Och för att se om det fanns något rum och kunna hyra in sig och ringde runt. Ja, men då råkade det vara någon slags möbelmässa i Stockholm så att alla hotell var fullbokade. Så det fanns inte ett enda ledigt rum. Och till slut så, klockan blev ju senare och senare och jag kände det blev ännu svårare att gå med väcka några vänner och komma hem till dem och sova på soffan. Och jag klarade inte av det. Jag klarade inte av att be om den hjälpen. Och till slut så hittade jag checkade jag in på Yasuragi på Hasselunden.
Oj, vad dyrt.
Klockan 3:30 på natten.
Kostar skjort.
Svindyrt. Och dit åker man ju som kärlekspar oftast då. Eller kanske ett gäng vänner för att bada och basta och ta såna här behandlingar. Men jag bara väckade i sovrummet och så vaknade jag några timmar senare åt frukost och checkade ut. Och det kostade mig 2000 kronor istället för att ringa en kompis.
Mm.
Så där finns det ju någon slags problematik.
Ja, är det den här sårbarheten som gör att du inte vågar gå in i gemenskapen och väljer att vara själv?
Ja, kanske det.
Är du rädd att de ska upptäcka att du är sårbar? Att du är, om du kallar det hudlös eller du kallar det svag.
Är ja, det? Ja, men kanske. Alltså, att, kanske det de ska upptäcka att jag inte är spännande då.
Spännande alltså. Då?
Ja, att jag inte...
Är svaghet samma sak som att vara tråkig? Är det föräldrarna? Är de svaga? Var ärlig nu.
Ja, jag försöker.
Är tråkighet och det här svenssonlivet,
ja.
Är det lite samma sak som svaghet?
Ja, inte helt tycker jag inte. För att det här, alltså det är väl en svaghet. Alltså jag ser väl ner på det lite grann. Alltså,
ja,
alltså något
mindre värt.
Ja, så är det ju såklart. Mm. Men jag vet, sårbarhet föraktar jag ju inte. Alltså,
nej.
Att, och det, men det har ju också... ändå svårt för.
Att... Ja, för jag tänker så här att även om du tycker att det är ett fint ord, sårbarhet,
ja,
så,
ja,
det är
precis, lärt mig det.
Kulturellt.
Jag kommer ja. Använda det ofta.
Men frågan är, hur upplever du det? Är det svaghet egentligen för dig? Förstår du vad jag menar?
Är det
att ge upp någonting? Är det att ge upp masken? Det här skyddet du pratar om.
Just det.
Är det innebär egentligen att vara sårbar för dig? Då är jag hudlös och naken och då är jag ändå svag. Jag har inte det här skyddet.
Ja, men det är precis att ge upp masken. Det är det.
Ja, vad är din rädsla? Vad skulle hända om du tappade den masken?
Jag vet inte att jag ska vara tråkig.
Att jag är tråkig?
Ja.
Mm. Du är som alla andra.
Mm.
Du är som det du kommer ifrån. Precis. Så vad som händer då, Claes, är att när du går in i den här relationen med kvinnor så är det nog det du är rädd för att visa. Du är rädd att om du är hudlös och inte har den här spralligheten eller masken eller skådisattityden eller spännande. Om du inte spelar ut allt det där, då är du den här tråkiga killen som de inte vill ha.
Mm.
Och vad händer då i den ängsligheten? För du är ju orolig samtidigt att du inte ska få dem. Vad händer i den ängsligheten och i den oroligheten? Hur blir du?
Eftersom jag vet vad som händer när jag blir klängig eller när jag får de här behoven. Att det då leder till att jag blir avvisad.
Mm.
Så har jag numera då... För det här kan man väl säga ändå är mitt ungdomsjag som blev starkt förälskad och sen avvisad.
Mm.
Så har jag nu... Då väljer jag ju istället att
spela cool.
Ja, och ensamheten.
Ja.
Och
dra dig tillbaka och vara lite cool. Och
isolera mig och jag klarar mig själv.
När du märker att hon inte möter dina behov.
Ja, precis. Men även, alltså även när jag blir inbjuden till gemenskap så väljer jag ju ofta... Alltså, det är så svårt tycker jag, för det är ju...
Jag försöker bena upp det här.
Ja, jag förstår det.
Hjälpa dig.
För att jag vill ju, jag tycker ju också om isoleringen. Jag tycker ju om att leva själv till exempel. Och jag gillar...
Jag tycker om att ha det på ditt sätt.
Ja, så är det ju. Mm. Och jag gillar alltså när jag har delat...
Designa ditt liv på ett spännande sätt.
Ja, så är det ju.
Mm.
Och jag har ju känt mig trängd ofta när jag bott med kompisar och man delar lägenhet och sådär.
Är du trängd då?
Ja, då känner jag att då får jag inte riktigt... min plats och min rymd eller få ha det som jag vill och sådär.
Men finns det någonting annat där också? Finns det någon rädsla att något ska hända? Att det är någonting som ska ske när du bor tillsammans med andra?
Jag vet faktiskt inte.
Jag undrar, jag tänker så här när jag hör din berättelse.
Mm.
Fast det här är inte medvetet hos dig, men jag kan tänka mig att det är svårt att hålla den där masken en längre tid.
Ja, jo, så är det ju.
Det orkar man ju inte upprätthålla.
Dygnet runt. Nej, dygnet runt är det ju svårt.
Nej, ja, och då kommer de till slut upptäcka att du är tråkig. Och jag tror att det är en rädsla du bär på i det här.
Jag tycker alltid att det är så komplicerat. För jag försöker att definiera vem jag är inför dig. Och presentera någon slags tydlig bild. Samtidigt som att jag känner att jag bara... Att man greppar efter halmstrån. Att man är svårt att få tag på. eller för mig i alla fall, tag på essensen.
Essensen?
Ja, liksom alltså att
det är inte alls särskilt komplicerat, Claes.
Vad är det?
Nej.
Det? Berätta för mig.
Ja. du har ju en split i dig mellan det som är ditt sårbara jag.
Mm.
För i sårbarhet så är man ganska vanlig.
Mm.
I sårbarheten så har vi alla samma behov. Vi har behov av att bli sedda. Vi har behov av att få komma nära. Vi har behov av att få lov att göra fel. Att få misslyckas. Mm. Att bli älskad ändå.
Mm.
Att få vara spontana på riktigt. Utan att vara duktiga. I vår sårbarhet så kanske du bara vill hoppa högt som en liten fyraåring. Och att våga göra det. I sårbarheten är vi inte smarta.
Mm.
Och i sårbarheten så visar vi också att nu är jag rädd. Mm. Nu blir jag jätterädd. Att när jag ser att du ser uttråkad ut. Att du tycker att jag är tråkig och att du ska lämna mig. Det är sånt säger man när man är sårbar.
Ja, just det.
Ja. Så den delen av dig är du väldigt rädd för. För att den har du på något sätt förknippat med vanlighet. Eller tråkighet.
Mm.
Eller det är någonting som är ovant i din barndom. Du säger att ni pratade inte om känslor mycket.
Nej.
Utan det var det som du kallar för den vardagen du uppväxte i. Det kanske var en ganska fungerande vardag där man alla gör det de ska.
Mm.
Men man har inte de här djupa samtalen.
Nej, så var det ju.
Nej, ja. Så det du längtar efter som du kallar för intensivt liv och kultur och allt det här spännande. Mm. Det finns en spänning där som inte har med det att göra. Och som du inte har upplevt. Som du lägger i det facket. Och det är den här riktiga kontakten.
Mm.
Djupa, djupa kontakten man får med människa. Är du med?
Mm.
Och där finns det inte någon tråkighet. För där uppstår kärleken. Jag ser nu när jag pratar med dig att det är någonting på spåret.
Ja, eller? Jo.
Ja. Här, det är kärlek. Det är love.
Mm.
Ja. Och den är ju fantastisk. Den är ju bara, eller hur? Den är ju bara öppnande. Här inne.
Verkligen.
Och en kontakt med en annan människa.
Just det.
Ja. Mm. Vad händer för dig här?
Ja, men då känner jag mig lite obekväm. Alltså, för det är så intimt.
Stanna. Lita på mig.
Ha.
Jag kommer inte göra det illa. Jag lovar. Stanna här. Det är det här. Det är det här som är det. Det är det som du behöver uppleva en relation. Och den finns där ute också. Den upplever du med mig nu här. Den kan du uppleva med vännerna när du har en riktig kontakt. Den kan du uppleva med dina arbetskamrater när du har en riktig kontakt. Och jag ser hur dina ögon öppnar sig nu och jag ser att du tar emot mig. Det är att våga ta emot en annan människa. Och jag tror, Claes, att det här är någonting bara som du inte är van vid. Jag tror inte du har hittat dörren riktigt. Du har inte riktigt förstått det. För när man öppnar den dörren, då blir det så otroligt spännande. Men det händer i mötet.
Mm.
Du behöver inte sätta på dig påfågelfjädrarna.
Mm.
Eller hur?
Nej.
Det är så enkelt och så rent. Och när du är där, så enkelt det blir. Ser du? Allt det här yttre bara avskalat.
Mm.
Mötet. Och det här kan du träna dig i att ha hela tiden. Och när du har det, då kommer det inte alls vara svårt för dig att hitta den här kvinnan. Och då kommer du inte leta efter det som är bilder. Det är bilder. Nej. Du har av vad som är häftigt.
Ja.
Och vet du, det blir destruktivt för dig. Därför att då letar du efter ett dramatiskt mörker. Det vill säga kvinnor som är lite neurotiska.
Mm.
Du sitter och nickar, ja. Känner jag den här? Mm. Som egentligen inte är tillgängliga. Du pratar om självupptagenhet. Vet du varför de är självupptagna? För att de har fullt med egna inre problem. Som gör att de inte riktigt kan ge dig det du behöver.
Nej.
De kan inte älska. De kan inte öppna upp för det här. Som du egentligen längtar efter.
Mm.
Vad är det egentligen när du sitter här nu? Vad känner du?
Närvaro.
Ja. Känns det positivt?
Ja, nej, men jag känner mig bekväm.
Ja. Ja, precis.
Ja.
Ja.
Nej, men det är sant. Det är väl någonting med intimitet som jag kan vara rädd för. Alltså, ja, för det här är ju, så, ja, ju ett intimt,
precis,
ögonblick.
Ja, ja. Så, om vi, då pratar vi om, vad är det att vara intim?
Jo, det finns 4 grundläggande förhållningssätt för att göra kärleken möjlig i våra liv. Det första börjar med att ge den kärlek du vill ha. Att vara kärleksfull mot dina medmänniskor. Att vara mjuk och relatera till andra från hjärtat. Det andra är att lära dig att ta emot den kärlek som finns runt omkring dig. Att du ödmjukt öppnar dig för ett kärleksfullt mottagande. Det tredje är att betrakta dig själv som en älskare. Att släppa ditt negativa, kritiska självprat och behandla dig själv så som du behandlar dem du tycker bäst om i ditt liv. Var kärleksfull. Ge dig själv det du behöver. Var intim med dig själv och ta emot dina egna känslor. Och det fjärde, det är att odla tacksamhet. För när du är tacksam lever du inte i brist och går runt med ett hungrigt hjärta. Brist attraherar brist och tacksamhet attraherar mer att vara tacksam över. Nu ska jag avslutningsvis göra en övning tillsammans med Claes. Han behöver vara kärleksfull mot sig själv för att kunna ge och ta emot kärlek tillsammans med någon annan. Att fungera inifrån och ut istället för tvärtom. Att vänta på att någon utifrån ska förlösa honom.
Så, blunda. Mm. Så nu vill jag, Claes, att du ska se framför dig att du går på en fin sandstrand. Kan du se det?
Mm.
Mm. Är det en sandstrand som finns i verkligheten? Eller är det en hittapåstrand?
Den finns.
Var är den?
På Österlen.
Okej. Okay. Så du ska se att du går där på stranden längs med vattnet. Gör du det?
Mm.
Är du inne i bilden så att du går där eller ser du dig själv utifrån?
Nu är jag inne i bilden.
Ja, bra. Nu klev du in. Vad bra. Du går där. Har du fötterna i vattnet eller går en liten bit längre upp?
Bit längre upp.
Mm. Hur känns det att gå där?
Ja, lite fuktigt och hårt.
Kan du titta ner på din kropp? Vad har du på dig?
Jag har på mig kortbyxor och en fladdrig skjorta.
Mm-hmm. Så när du går där framåt, för det gör du, eller hur?
Mm.
Mm. Vad du kommer se nu är att du kommer se att det kommer ett barn gåendes mot dig från andra hållet.
Som möter mig? Eller?
Ja, som okay. är på väg mot dig.
Okej. Okay.
Det här är barnet i dig. Det är ditt inre barn. Ser du ett barn?
Mm.
Mm. Är barnet långt ifrån dig?
Ja, ganska.
Hur långt?
50 meter.
Ja. Men då kan du se om det är en flicka eller en pojke.
Mm.
Vad är det?
En pojke.
En pojke, okej. Okay. Du går mot barnet och barnet går mot dig. Så nu kommer närmare och närmare hela tiden. Och nu kommer du närmare, eller hur?
Mm.
Kan du se ungefär åldern på pojken?
Ska du säga 7-8 år.
7-8 år. Mm. Kan du se hans ansiktsuttryck? Känslomässiga uttryck, hur är det?
Lite begrundande.
Han är begrundad, han är lite bekymrad, eller?
Ja, lite avvaktande.
Avvaktande. Mm. Hur nära är du nu då?
Närmare kanske.
Närmare.
20 meter.
Va?
20 meter.
Okej, okay, så gå fram till honom. Berätta för mig när du är framme.
Jag är framme.
Är du framme?
Mm.
Så krama om den här pojken. Tar han emot din kram? Eller är han lite avvaktande?
Ja, lite avvaktande. Mm.
Men trots att han är det så står du bara och kramar om honom. Och när du gör det så frågar honom vad han behöver få av den vuxna Klas. Och antingen hör du att han säger det eller så känner du bara vad han behöver få av den vuxna Klas.
Ja, att det inte ska gå. Att det inte ska gå därifrån.
Att du inte ska gå ifrån honom. Han vill att du ska stanna. Han vill att du ska vara med honom. Att du inte glömmer bort honom. Att han finns. Han finns alltid i dig. Vårt barn finns alltid i oss. Så när du hör honom säga det, stanna hos mig. Vad gör du där på stranden?
Jag tar med honom. Vi går hand i hand därifrån. Vi går tillbaka.
Tillsammans?
Mm.
Hur känns han nu?
Mer avslappnad.
Är han mer avslappnad? Hur märker du det?
Han tittar sig runt och tar in havet och omgivningen.
Ja. Vad händer in i din kropp nu?
Jag känner mig varm på något sätt.
Lite var känner du varm?
I bröstet och magen. Att det är lite omtumlande.
Känner du omtumlad?
Mm.
Ja. Betyder det att det rör sig i kroppen? Det liksom kör runt lite?
Ja, precis.
Ja, ja. Är det okej? Okay?
Mm.
Mm. Jag ska berätta det som händer när du omtumlar. Det är att det är något mönster i dig som släpper. Och därför tappar du liksom det som du innan har hållit fast vid. Det är väldigt bra tecken på att det är någonting som förändras inne i dig. Och det är väl inte tråkigt?
Nej.
Känner du någonting annat? Jag tycker du ser berörd ut.
Ja, jag känner lite berörd. Jag vill känner mig lite gråtmild nästan.
Ja, du får gråta hur mycket du vill, Klas. Ja. Nu börjar du skratta när jag säger det. Ja. Ibland tror jag att du använder skrattet och leendet som en mask.
Det är en uppskattad mask.
Vad säger du?
Det är en uppskattad mask.
Ja, men den kanske inte är så uppskattad av dig själv.
Nej.
Men det är klart att du ser att andra människor blir glada när du skrattar bort dig själv, som jag kallar det för. Men jag tror att det är väldigt viktigt att sluta göra det. Därför att det har att göra med det här med att vara autentisk. Du behöver inte skratta hela tiden. Du behöver inte vara rolig hela tiden. Du behöver inte underhålla hela tiden. Framförallt inte om du ska hitta kärleken. Det funkar ju inte, det konceptet. Nu har du ju kört nu. Du är 36 år. Eller hur? Ja. Och du vill träffa kärleken på allvar. Så. Och det viktiga att förstå, Klas, att ingenting av ditt roliga, underhållande, charmiga jag försvinner när du vågar vara utan din mask. När du vågar vara autentisk. Du blir bara en mycket mer mångfacetterad människa. Du blir bara intressantare. Du blir bara en mycket mer hel människa. I det här försvaret som du går och bär på, Klas, så är du ganska ensam. Kan du känna det? Och det är den ensamheten du längtar. Det är egentligen... Det du jagar är egentligen gemenskap.
Ja.
Egentligen det du vill ha. Men du tror att du måste springa och du ska hitta den där borta och någon ska komma och ge det till dig. Rätt person. Det är inte så det går till, utan du öppnar för den gemenskapen här och nu. Precis i den soffan där du sitter. Du behöver inte åka någonstans. Du behöver inte göra något häftigt alls. Är det inte härligt att det är så lätt?
Ja, verkligen.
Ja, så här enkelt är det. Du måste bara våga. Okej. Okay. Vet du vad? Vet du vad jag får lust att göra? Jag vill applådera åt dig nu. För att du är så härligt äkta. Tack.
Tack själv.
Tack, Claes.
Du har lyssnat på Kärlek på allvar, en terapipodd med Daniela Gordon om att hitta kärleken och behålla den. Jag som producerat heter Anna Åkerlund. Klippning har gjorts av Linda Jensen-Kidane. Exekutiva producenter var Martin Jonsson och Mohammed El Abed. Kärlek på allvar är producerat av Soundtelling. Och om du som lyssnar själv vill medverka i programmet eller om du och din partner vill vara med, så mejla oss på contact@soundtelling.com. Och då stavas contact som på engelska. Alltså contact@soundtelling.com.